Då säger vi välkomna tillbaka till tittare som såg mig för 20 sekunder sedan. Och god morgon och välkomna till alla nytillkomna ordinarie börsmorgon-tittare. Det här är alltså fredag, det är alltså den 3 februari och det är full fart, eller hur Nicke Mikibes?
Det stämmer bra. DTV fortsätter att vara er boj i bukten. Visst känns det tryggt när det gäller rapportfloden. Vi har tröskat flera och har fler med oss i den här sändningen. Adnode och BioGaia. Och så har vi fortsatt fantastiska gäster. FI Fonders förvaltare Fredrik Skoglund. Välkommen tillbaka. Ulf Pettersson, välkommen tillbaka även till dig.
Tack.
Ska vi börja, Gabby, med att säga någonting om marknadshumöret?
Ja, kan vi inte säga hur trevligt vi har haft det nu på morgonen, snackat bygg i bredd och kvadrat. Mm. Marknadshumöret, ursäkta. Fantastiskt galet rally, jag vet inte vad som hände igår riktigt. ECB höjde med 50 punkter och proppen gick ur.
Ja, men det som hände, alltså jag tror, vad heter det?
Champagnekork.
Tioåringen i England föll väl 30 punkter igår, trots att de höjde. Mm. Så det var ju långränta gick ner igår ganska tydligt.
Ja, och det är ju väldigt drivande, man har sett det tidigare också här senaste månaderna att när räntan går ner går börsen upp. Och så ska det ju vara eftersom avkastningskravet minskar. Och nu gick den ju ner väldigt mycket. Men ja, vi får väl se här. Men tittar man på vad centralbankerna säger att den korta räntan ska vara om ett halvår eller 3-4 månader och vad tvååringen hamnade på igår då, så förväntar man sig implicit då om man gör liksom att de ska börja sänka räntan tämligen snabbt här, och det var en liten överreaktion skulle jag säga, till och med en ganska mastig överreaktion tycker jag på framförallt Stockholmsbörsen då som var upp 3,5.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Vi får se hur det går om 13 minuter när den öppnar. Jag vill visa en tweet från Michael Burry som ni kommer ihåg från The Big Short. Förstås en pessimistisk men väldigt intelligent man som twittrade budskapet sälj. Detta innan Fed-beskedet i förrgår. Det följdes ju av en glad börs och sen blev det ännu gladare. Michael Burry har nu delitat sitt Twitterkonto. Reflektion.
Ja, men reflektion. Han fick ju rätt i finanskrisen och så att det finns väl många som litar på honom. Men alltså det är ju, om vi tar som Uffe var inne på, om man tittar på Feds dotplot, vad trodde de om räntan säg i slutet av 2021? Och så vad var det de levererade sen under 2022? Alltså att lita på deras förutspåning, det har ju varit helt fel. Så räntemarknaden har ju haft mycket mer rätt. Och är det så nu igen då att räntemarknaden faktiskt har rätt, så ska ju räntan ganska snabbt komma ner igen då. Det finns ju inpriset att det skulle bli sänkningar under andra halvåret i USA. Och det är ju det aktiemarknaden har handlat på. Framförallt syns det i långräntorna.
Och får räntemarknaden rätt så kan vi fortsätta upp på börsen, absolut. För det visade sig att Fed och de andra centralbankerna gör som de säger, då ska börsen ner. Och vad det gäller den här tweeten så är det intressant. Han hade helt rätt, 08 har blivit berömd för det. Och gjorde det jättebra när han upptäckte de här bostadslånen i USA. Men det är ofta också så att är du pessimist så får du rätt liksom ibland. Så att säga, det gäller att liksom vara lite mer dynamisk. Det känns som någon kille som alltid är på säljsidan lite grann.
Och man ska säga, det som hände i finanskrisen, det var ju en bankkris. Och Fannie Mae och de här i USA kunde inte låna ut pengar. Vi är ju inte nära en bankkris ännu i alla fall. Då måste liksom, det måste hända mer dåligheter på banksidan. Så bankerna tjänar ju mer pengar än någonsin just nu.
Utan det som har tagit smällen den här gången är ju i så fall obligationsmarknaden som har pressats. Det är inte bankernas balansräkningar som är pressade.
Men nu är volatiliteten på väg ner både på aktier och obligationer och stämningen är god. Även om det var lite blandat i Asien ska vi säga. Man skulle kunna tänka sig en viss baksmälla idag i kombination med att Apple kom in med en svag rapport också, Google och Amazon. Vi pratade om det i den tidigare sändningen, Ulf, men väldigt kort Apple-rapporten.
Missade förväntningarna. Första gången sedan 2018. Aktien var ner 5-6% i efterhanden. Nasdaq-terminen är 2 år. Det ser väl ut som att vi ska kunna tappa en halv procent i alla fall i Stockholm. Jag tror det kan bli en ganska stök idag. Sen har vi de här sysselsättningssiffrorna 2:30 också som kan ändra börshumör.
sysselsättning senare idag. Vi hade mycket byggbolag tidigare idag. Vi ska återkomma till dem, men nu har vi väl en IT-konsult på tråden, Nicke.
Det stämmer bra. Det är dags för en till rapportintervju. Det handlar om IT-företaget Adnode som redovisar ett förbättrat EBITDA-resultat på 200 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Och med oss nu för att prata om kvartalet, VD Johan Andersson. Välkommen till sändning. Ytterligare ett rekordkvartal, eller hur skulle du vilja sammanfatta det?
Jo, men det tycker jag är en bra beskrivning, och vi fortsätter ju, och i och med att vi är tillväxtbolag och levererar vårt bästa kvartal någonsin. Vi går över 200 miljoner i EBITDA, vi förbättrar vårt resultat per aktie och vi har en bra organisk tillväxt i verksamheten. Så det, jag är nöjd, och våra medarbetare har gjort ett jättebra jobb.
Förra kvartalet hade ni inte märkt av en avmattning, även om den organiska tillväxten verkligen var högre än vanligt. Hur upplever du att läget är nu framåt?
Som det ser ut nu så har vi haft en god organisk tillväxt också. Vi har det i alla våra tre divisioner. Vi har ju tre divisioner och vi har en bra fart. Vi har framförallt haft en bra organisk tillväxt i England och i USA har vi kunnat säga. Men också på de nordiska marknaderna, men inte i samma takt. Så jag tycker fortfarande finns en bra, och vi försöker ju titta framåt och vi är uppmärksamma på allting som händer i omvärlden, men digitaliseringen och behovet av automatisering och urbanisering, det driver ju affärerna för våra kunder.
Mm. Ja, ni tillhandahåller ju mjukvarutjänster till framförallt bygg- och fastighetssektorn, väldigt mycket fokus på bygg i dagens program. Men hur konjunkturkänsliga är ni? För byggarna börjar ju ändå märka av en svalare marknad.
Men det stämmer att bygg och fastighet är en stor del av våra kundgrupper. Men samtidigt vill jag ju påpeka också att offentlig sektor är en väldigt stor del av vår kundgrupp. En av våra divisioner som heter Process, det drivs helt av offentlig sektor. Så har vi finns det ett innehåll också i de övriga. Och sen jobbar vi också mot industrin till stora delar. Så bara för att nyansera bilden. Men om man går specifikt till bygg- och fastighetsdelen, där jobbar vi mycket mot arkitekter och tekniska konsulter. Och de har ju fortsatt jobb och drivs på så länge de har jobb så behöver de våra programvaror för att utföra sitt arbete. Så det är väl egentligen antalet liksom arkitekter och tekniska konsulter som vi fokuserar, eller så att säga, är exponerade mot. Vi är inte så mycket i själva byggsektorn och på byggarbetsplatsen.
Men så om aktiviteten överlag går ner i en lågkonjunktur, är du oroad för er del då?
Nej, men det är klart det kommer att påverka oss, så är det för alla en lågkonjunktur. Men samtidigt om man tittar på oss som koncern, som Adnode Group, så har vi en bredare palett än så. Vi gör jättebra affärer mot bygg- och fastighetssidan, vill fortsätta göra det, och det är en bra möjlighet för oss att driva digitalisering där. Men som koncern, nej, då är jag inte orolig, utan vi har en bredare fokus än så, både mot offentlig sektor och mot industriella tillverkande kunder. Men det är klart att går det ner, det är klart att vi kommer påverkas som alla andra. Mm. Det är...
Jag är nyfiken också lite på vad du tänker framåt, framför allt hur du ser på förvärv. Hur ser skuldsättningen ut? Har ni råd att vara offensiva nu i lågkonjunktur och vara lite mer aggressiva i era förvärv?
Ja, definitivt. Vi har en bra kapacitet till förvärv nu i och med att vi har en väldigt låg nettoskuld. Så det innebär då att vi har möjlighet att förvärva. Idag så är det inte kapitalet som sätter stopp för det, utan vi vill fortsätta förvärva i en intakt där vi kan ta hand om verksamheten på ett bra sätt. Det innebär att vi gör kanske 5 förvärv per år och ibland något lite större och integrerade. Så där finns det liksom så att säga torrt krut i ladorna för det. Och vi gjorde ett förvärv här direkt i 2 januari av ett fastighetsbolag som jobbar mot kommunal sektor och har, tror jag, 9 av de 13 största kommunala fastighetsbolagen i Sverige som kunder. Och det finns ju då i vår division Design Management. Och därför har vi sedan tidigare egna programvaror för fastighetsförvaltning och projektering inom bygg och infrastruktur. Och det förvärvet av fas 2 tillsammans med de verksamheter jag nämner blir en 500 miljoner omsättning. Så vi kommer att fortsätta förvärva och det finns goda möjligheter.
Johan, först vill jag be om ursäkt, jag tror jag sa IT-konsult, det var väl lite missledande. Men om vi ändå kan vara vänner skulle jag vilja att du ger mig en lite känsla för prisbilden när ni gör förvärv. Har den kommit ner på något meningsfullt sätt?
Den är inte lika aggressiv i priset, men vi har aldrig varit på de här höga multipelbolagen, utan historiskt så har vi kanske förvärvat för en 6-7 gånger rörelseresultatet, och den bilden tittar vi. Men ja, min uppfattning är väl att prisbilden har gått ner. Men samtidigt när det är lite stökigt på marknaden så tenderar ju det som på bostadsmarknaden att det blir inte så många affärer, utan det måste svänga in lite mer igen tror jag innan den affären. Men de objekten som vi tittar på är oftast en entreprenör som har drivit under många år, och där tycker vi nog att prisbilden, den har inte gått, den ligger ungefär detsamma. Det tror jag. Men det som händer är att de här extremerna har försvunnit på marknaden.
I förra kvartalet så var du inne på att säljare och köpare inte var överens om pris. Jag hör att det framförallt är entreprenörer som ni köper av. Men märker du att ni kan träffas lättare idag?
Ja, men det tycker jag. Vi har definitivt flera dialoger igång som liksom kan bli affärer. Så det tycker jag. Det finns affärer att göra. Och det är ju ett tecken på att det faktiskt går, och som du är inne på, att göra affärer även fast det är lite stökigt i makrovärlden.
Stort tack Johan för att du har varit med här i Börsmorgon. Fredrik, du gillar Adnode.
Ja, men de har ju de rider ju på digitaliseringen i ja, bygg och kommuner och annat som vi sa. Men det, just bygg och fastighet är väl en värld som fortfarande har mycket digitalisering framför sig. Så att de har en bra slutmarknad. Mm.
Men är det här ett bolag som behövs oavsett lägre produktivitet hos kunderna?
Ja, det gör det absolut. För att det är systemviktiga system. Så att det tror jag det behövs. Så att jag tror att även om bygg går ner, det som skulle kunna drabba dem då, det är om några kunder i så fall skulle gå i konkurs. Men det kanske inte ska gå så långt i den vågen. Så jag tror inte man ska vara så orolig för det i det konjunkturella perspektivet. Mm.
Men Uffe, är de för högt värderade?
De har ju en premievärdering som alla de här framgångsrika förvärvarna har. Adnode har gjort det otroligt bra. Alltså jag kommer ihåg när jag träffade dem 2002-2003 första gången. Bonnier blev ägare sen. De värderades som ett lund i kassan och var liksom ingenting. Och sen så kom Staffan Hanstorp in och sen Johan Andersson då har förvärvat bolag och tagit hand om dem. Och börsvärdet är 16 miljarder idag, så det är helt fantastiskt.
Kan vi få en nybörjarkurs här? Vi har pratat med Bergman och Beving tidigare i morse om avknoppningshistoriken. De avknoppade Lagerkrans, de avknoppade AdTech. AdLife vet jag, men AdNode, hur är det med dem?
AdNode har inget med det. Det är från början ett Bonnierbolag som hamnade på börsen. Det var väl Lars Save som höll till här i huset med det. Vi pratade decennier bort och så var Ratos inne ett tag. Men sen så det stora lyftet kom när Staffan Hanstorp sålde in ett av sina bolag till AdNode som var spretigt även på den tiden så att säga, och lyckades då liksom få, dels fick, var det en väldigt fin verksamhet som kom in och sen så gjort väldigt goda förvärv. Så det är lite sådär, lite Vitec är det ju, som har seglat under radarn länge men nu tillhör bolagen på storbolagslistan.
Ska vi också prata lite vinstvarning får man väl ändå säga att vi fick från marknadsundersökningsbolaget Sint. Lägre omsättning än väntat påverkat av makroekonomiska faktorer och högre andel reverseringar. Fredrik, det här är ett bolag som i alla fall har legat i varmt om hjärtat.
Jag tror ju att det kommer bli spännande. De har ju en väldigt stark position globalt nu inom marknadsundersökningar. Och på sikt så kommer det säkert bli jättebra. Men just nu håller de på med stor integration. Och det är uppenbart att det tar kraft. Och sen så tror jag också i det korta perspektivet det som kanske har hänt nu. Det är att vi ser ju turbulensen kring de stora techbolagen i USA. Vi ser turbulensen bland konsumenter och sådär. Så att jag tror att Sint och sin verksamhet, de drabbas ganska tufft av det i det korta perspektivet. Tittar man lite längre fram så kommer deras tjänster definitivt behövas. Men just nu är det tufft.
Just nu är det tufft och det kommer att bli tufft för Sint på börsen här. Det är liksom några saker som har hänt här senaste månaden som inte är så roliga. Dels hade vi en placing i Nordic Capital då. De brukar vara duktiga på att göra placing strax innan det faller. Och sen så lämnar vd:n här i början av året och sen så nu den här vinstvarningen.
Det är runt 20% på det.
Så det är faktiskt, det vilar ett visst ansvar på ägare och styrelsen att fixa till det här, för det ser ut att bli 20% ner på den där om nu de här kurserna som ställs stämmer.
Mm. Hörrni, vi ska gå till börsen. Jag vill nämna att vi fick Svensk Tjänste PMI lite tidigare idag. Också många bollar i luften och den gick från 52,9 till 51, alltså över brytpunkten 50, men ändå en nedgång. Med det säger vi varsågod till Emily Lundgren och Studio 2.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Tack för det, Gabriel. Ja, terminen har ju sunat till ju närmare vi har kommit nio slaget och vi ser att OMXS30 är ner nästan 1%, minus 0,7, breda index ungefär lika mycket. Det är inte mycket som är faktiskt i någon form av topp eller på plussidan i storbolagsindex. AstraZeneca, Nordea och Essity håller sig precis över nollsträcket, så det mesta backar med andra ord. Mest är det neråt för Kinnevik som rasar en sån här 7%. Kanske inte jättekonstigt med tanke på att den steg, var det 14% under gårdagen på sin rapport när det var bara allmän börsfest. Så att det är väl lite rekyl ner där. Även SBB är ner och de steg också väldigt starkt igår. Electrolux och Telia finns här också. Telia har fått en sänkt rekommendation bland annat under morgonen. Men Assa som ni har varit inne på kom ju med en rapport som var stark. Väldigt stark när det kom från år till år, men ganska i linje med vad man hade förväntat sig för det här kvartalet. Och att man då också höjer utdelningen något mer än väntat. Men det här är en aktie som har gått ganska bra. Ser vi på ett års sikt så är den ungefär oförändrad och det får man ju säga är ganska bra med tanke på hur 2022 var. Och sen årsskiftet har den gått väldigt starkt, den har gått nästan 15%, så att det är väl höga förväntningar gissar jag på när det kommer till Assa Abloy som alltså är ner lite mindre än börsen bara. Överlag annars, när det kommer till Sint så väntar vi avslut där. Ni pratade precis om den här vinstvarningen, alltså lägre omsättning än vad marknaden väntar sig. Det är en aktie som har haft otroligt tufft på ett års sikt, den är nästan 70%. Sen årsskiftet dock upp något, 5%. Men inget avslut ännu, ser ut som att det kan bli ner så mycket som 25%. Vi återkommer till det alldeles strax. Skanska istället då, som hade en stark rapport. Det var ju nästan dubbelt så starkt rörelseresultat som man hade förväntat sig. Å andra sidan så höjer man utdelningen något där också, men man har ingen extra utdelning. Den stiger 0,5%, 1%. Det verkar ganska svårimponerat idag. Också en aktie som har gått väldigt starkt sen årsskiftet. Den är alltså upp 18% sen dess. Peab och andra sidan, det var i linje med förväntan, men det blev en sänkt utdelning nästan med en krona jämfört då med 2021. Och det var ett sämre resultat om man ser från år till år. Så Peab bestraffas ganska hårt på den här rapporten. Den är ner 10%. Den har också gått helt okej, ungefär som börsen sen årsskiftet. Och ner nästan 40% på ett års sikt. Så fortfarande ganska oroligt där och stor skillnad mellan hur marknaden tolkar Skanska och Peab idag uppenbarligen. Om vi lämnar bygg, går till Lifco istället, så var det en rapport som var bättre till och med på EBITDA-marginalsnivå. Och just marginalnivå är ju inte någonting som brukar slå estimaten den här perioden. Organiska tillväxten för hela året blev 11% till exempel. Lifco belönas med en uppgång på ungefär 3%. Har gått väldigt starkt sedan årsskiftet, upp 23%. Fortfarande på minus om vi tittar på ett längre sikt, alltså ett års sikt. BioGaia då istället, som ni ska prata med lite senare i programmet. De ökade från år till år på i princip alla punkter och den organiska tillväxten blev 5%. Och andra sidan så höjde man inte utdelningen lika mycket som man hade väntat, eller framförallt så slopade man extra utdelningen. Också en aktie som har rekylerat upp under året, nu ner istället då 2%, alltså väldigt mycket mer än börsen. Vi ser nu avslut i Sint, i nästan minus 30% på Sint, och som sagt då är en aktie som redan har gått väldigt svagt på ett års sikt och numera sen årsskiftet. Så stark bestraffning i Sint efter den här vinstvarningen. Om jag går vidare till rapporterna, BioArctic som ni pratade med, fjolårets kursrusare är upp alltså 160% sett på 12 månaders sikt, 9% sen årsskiftet, minus 2 idag. Kanske inte jätteförvånande med tanke på den uppgången som har varit. Bergman och Beving istället, som ni kallade en rekordrapport, eller att det går väldigt, väldigt bra i alla fall för bolaget. Det märker marknaden av också, stiger 10%, stiger nästan 15% sen årsskiftet. Adnode, som ni precis pratade med, såg också styrka i sin verksamhet och ökade resultat och omsättning starkt när det kommer till årssikt, alltså fjärde kvartalet i 2021, fjärde kvartalet i år. Den belönas med en uppgång på 1,5% och är sen årsskiftet upp 22%, också väldigt starkt. Istället då, när vi tittar bortom rapporterna som har kommit, så har det ju justerats en hel del rekommendationer och riktkurser sen de här bolagens bokslut har presenterats den här säsongen. Electrolux är en som får en radda sänkta riktkurser. Den backar sådär 2,5% idag, den är ner 30% på ett års sikt, ner 7% sen årsskiftet. Den lägsta riktkursen som noteras idag, den kommer från JP Morgan och den är på 100 kronor. Den handlas nu till 130 kronor, vilket innebär att det finns mycket mer nedsida om man tror på JP Morgan. Även andra bolag såsom SSAB och Alfa Laval får lite justerade riktkurser och sänkta rekommendationer, åtminstone till behåll. SSAB är en aktie som har gått otroligt starkt. Den är nu ner sådär 1,5% mer än börsen. Och Alfa Laval då efter sin rapport igår, 2,5% minus, men den är ganska stark sedan årsskiftet och har gått ganska bra på 12 års sikt också. Även Bonava får en sänkt rekommendation till behåll från Handelsbanken, ganska mycket justerade riktkurser även där, ungefär runt 30 kronor var det någon som hade justerat på dem idag efter preliminära, eller förlåt, reviderade finansiella mål, men även rapporten igår. Den är ner 6% och har också haft det väldigt, väldigt tufft på lite längre sikt. Evolution istället tjurrusade under gårdagen när alla var så himla glada och ville in i det här som man ratade för bara några månader sedan. De har fått nu ett gäng höjda riktkurser, varav Carnegie bland annat har höjt dem till... Morgan Stanley har höjt dem till 1730 kronor. Idag stiger den bara marginellt, men den har också gått väldigt bra sen årsskiftet, upp sådär 30%. Men jämfört med riktkursen så finns det ju en... Ja, vad blir det? 25% eller 30% kvar om man tror på Morgan Stanley. Sen kan vi också nämna att Volvo, alltså AB Volvo, meddelar att deras nya finanschef, hon lämnar med omedelbar verkan. Viss reaktion på aktien får man lov att säga. Det kan också ha att göra med att ordrarna, orderingången, statistiken för den i Nordamerika var lite svag i januari jämfört med december. En relativ paus kallade man den för där. Minus 2% för Volvo alltså, men upp 11% sedan årsskiftet. Så fortfarande helt okej start på året för AB Volvo. Men Sint alltså fortsätter att rasa ner 33%. Det är ju på den här vinstvarningen. Det är alltså inte rapport som har kommit idag. Annars starkaste rapportreaktionerna, det är alltså Peab minus 12%, att jämföra med Skanska som man får kalla en sektorskollega, som åtminstone är på plussidan. Medan börsen överlag, ja, surt idag. Man skräms väl lite av techjättarrapporterna igår.
Tack för den gedigna genomgången, Emily. Ska vi börja, Uffe, bara nämna kort, Sint rasar över 30%, har ju redan rasat över 20% bara på den här sidan årsskiftet.
Ja, det är, uppenbarligen så är förtroendet väldigt sargat för bolaget efter den här Nordic Capital som satte det på börsen har sålt av merparten av sina aktier. Och sen så vd lämnar då mitt i en stor fusion, kan man väl nästan säga, den amerikanska förvärvet. Och sen så kom då den här organiska tillväxten som försvann under fjärde kvartalet efter att ha varit upp 11% Q3. Så det är klart, det en gång, ingen gång, två gånger, en gång, tre gånger en trend, och då blir marknaden väldigt nervös. Och då är det upp till, och det är ett problem här, nu är ju liksom Nordic Capital tredje största ägare, då är det upp till Swedbank, Robur och Handelsbanken som ska liksom hantera det här, ny vd och sånt där. Det är stökigt, tror jag. Jag tror de sitter och funderar på sina förvaltarbord där, vad de ska
göra. Vet du vad jag funderar på, Ulf? Vad visste Nordic Capital? Hörrni, Nordic Capital, visste ni det här när ni sålde aktierna? Det är min fundering. Vi får se.
Det gjordes ju i november, så det är ju då 2-3 månader sedan. Så ja, jag ska inte... Ja. Men det är säkert en fråga som kommer ställas till dem från både media och andra. Mm.
Ska vi prata lite om Volvo också? Noterar ju en nedgång i aktien där. Ganska stor omsättning. Där har ju finanschefen sedan mars 2022 meddelat att bolaget har meddelat att hon ska avgå med omedelbar verkan. Det är Tina Hultqvist som alltså avgår både från sin roll som finanschef och som medlem av koncernledningen. Är det här som ligger bakom Volvos nedgång? Vilket signalvärde har du att lämna efter mindre än ett år på posten?
Ja, men det ställer lite frågetecken såklart, men Bolaget i övrigt är ju ganska välskött och de är ganska tydliga. Så att jag tror inte man ska bli så orolig för det här. Men vissa frågetecken reser det väl.
Okay. Ja, det tycker jag. Tina Hultqvist har ju varit länge på Volvo. Lämna modelbar verkan är ju alltid jobbigt, men är till förfogande 2023, så det låter inte som att hon kommer dyka upp som CFO någon annanstans. Men det vet jag, det kan ju vara något personligt, det behöver inte alls ha med Volvo att göra. Men det är ändå en uppgift som folk också undrar varför det blev så här. Och det som kanske påverkar mer då rörelsen idag då, handeln idag, det är de här amerikanska orderingångssiffrorna som landade på 18 000 och klart under snitt, ett månadssnitt så att säga. Och det är väl lite svaghet då. Nu har vi ju ganska färska prognoser från både Volvo och Packard, så det är inte säkert att det liksom ska påverka då. De borde ju ha hyfsat koll på det här när de lämnade sina prognoser i förra veckan, de här stora bolagen, men likväl så är det ju negativt.
Mm. Tänkte att vi snabbt ska hoppa tillbaka till Sint som vi har pratat mycket om bara alldeles nyss. Kan också då säga att vi har sökt bolaget som meddelar att de inte kommer lämna några kommentarer då de är i en tyst period. Hela rapporten får vi ju den 22 februari om jag inte missminner mig. Gabriel, det är mycket som händer, så jag tänker
det är mycket nu.
Jag lämnar över till dig.
Ska vi säga att Assa Abloy med oss 10.40, de kom in i linje med väntat. Vi hinner inte gå in på det så mycket. Vi ska också snacka bygg, det har jag lovat sedan vi började programmet. Men nu är BioGaia med oss. Och det blir vi ju väldigt glada och upphetsade för. Vi ska se, nu tappar jag bort mig i schemat här. Så vi säger varmt välkommen till Isabelle Ducellier. Omsättningen ökar 19%, rensat för valuta, organisk tillväxt på 5%. Isabelle, kanske bäst att du själv sammanfattar kvartalet och avslutningen på 2022. Varsågod.
Ja, hej, god morgon och tack att jag fick vara med. Jo, det är en fortfarande bra kvartal, som sagt. Det är vår sjätte kvartal i rad med double digit increase. Trots att som du sa, organisk är bara 5. Och det handlar mest om att vi hade, med alla covid restriktioner i Kina och Japan, då har APAC lite back. Vi har minus 8% i APAC fast på hela året plus 4. Men om vi tar resten, EMEA är jättebra plus 51 och sen Amerikas på samma sätt plus 79. Så i stort sett en bra kvartal, en fantastisk år, vår bästa år hittills och vi kommer att fyra intern på grund av första gången vi passerade en miljard i omsättning, så det är stort för oss.
Fantastiskt. Hur utvecklas rörelsemarginalen? Kan du prata lite om lönsamheten?
Ja, men där också, så det har varit ett lite komplext år genom att hantera alla ökningar av kostnaden och se hur vi kunde öka våra pris till konsumenten och så vidare. Men till slut, vi kunde behålla vår EBIT margin som vi ville. Vi har en bra kontroll av våra kostnader. Vi kunde passera en slags prisökning till konsumenterna. Så vi kan behålla en bra lönsamhet för företaget.
Det ser ut som att barnhälsa växer mest just nu. Det här är en fantastisk verksamhet, men ibland så hör man att ni är väldigt beroende av ett område. Är det ett problem att det här växer snabbast, att ni är för fokuserade på barnhälsa?
Ja, det beror på hur man tittar på det. Man kan säga att men då vuxen ökar inte tillräckligt, men samtidigt just nu, du vet. Det är bra att vi har en produkt med våra kolik droppar som consumer behöver. Om du har en colicky baby som skriker jämt, jag lovar, även om du måste betala dina räkningar för el och så vidare, om du har en skrikande baby som har ont, du kommer att köpa BioGaia droppar. Och då har vi en väldigt stark resiliens som gör att om det går bra, om det går dåligt, det spelar ingen roll. Vi är väldigt skyddat. Så det är en fördel just nu. Samtidigt vill vi fortsätta att öka vår vuxen försäljning. Det blir kanske inte det vi kommer att se de största ökningen i de kommande månader. Men jag tycker att det är bra att vara skyddat på 80% av vår omsättning.
Det håller jag med om. Vilka konjunktursignaler kan vi läsa in inom vuxenhälsan då? Den är konjunkturkänslig. Där märker ni en svagare konsument. Berätta lite om det.
Ja, det som sagt, det är mest nice to have. Du har som vuxen lite ont i magen. Om du har inte så mycket pengar kvar i plånboken, du kommer att säga, men det löser sig. istället att gå och köpa en produkt som du brukar göra. Så det är inte ett must have, och jag tycker att egentligen som för alla produkter när konsumenter kommer att fokusera vad de behöver ha och sen köpa the nice to have. Men för koliki, för dropparna, det är en annan sak. Det är ett must have produkt.
Hejsan, Ulf Pettersson här. Om man tittar på fjärde kvartalet så, och justerar för valuta och sånt där, så är den organiska tillväxten 5% mot nästan 20 på helåret. Brukar det se ut så där, eller var det, såg ni så att säga en minskad tillväxt under fjärde kvartalet?
Ja, det är mest en periodiseringsfråga. Så vi har ändå en väldigt stor topline. Och sen, man kan fokusera bara på organiskt, men samtidigt om vi tar, US funkade väldigt bra, och det är lite otrevligt att bara fokusera på den organiskt, på grund av i stort sett vi ökar med 33%. Men som jag sa i min intro, det kunde ha varit mer, men det är pack med de covid-restriktioner både i Kina och Japan som tog oss lite neråt. Japan, vi säljer mest våra oral product, och då konsumenterna gick inte hos en läkare. I Kina, det är covid-restriktioner, folk stannade hemma och dessutom på det sättet de köpte inte. Så det är därför det kommer. Och sen, vi hade en ytterligare liten problem av delivery från Sanico i Belgien för våra produkter i blister i Asia. Men annars, hela regionen går bra. Vi har några order som kommer att hamna på Q1 istället av Q4. Men som sagt, jag brukar att fokusera på lite long-term perspektiv, och plus 19% organics för hela året är jag nöjd med.
Du sa att Kina var påverkat av covid eller coronarestriktioner då fjärde kvartalet. Nu har ju det öppnat upp här sedan dess egentligen. Har ni redan märkt en ökad försäljning i Kina då under inledningen av detta året?
Nej, vi kan se det i vår orderboken att de kommer tillbaka, och även vår distributör kommer till Sverige, och de har inte varit där för 3 år nu. Så att Focus är där, vi har väldigt bra partner, super digital, vi har den första pediatrics varumärken probiotic i Kina. Så det är redan väldigt stort. Även om de tycker att de gör inte tillräckligt spädbarn, de har ändå mer än 8 miljoner spädbarn i Kina. Så för oss, det är en väldigt viktig marknad. Så jag ser fram emot Chinese market nästa år.
Ser att styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,45 plus en extrautdelning på 1,45, alltså totalt 2,90 per aktie. Hur har ni resonerat? Ska vi tolka det här som att ni är ganska positiva för 2023?
Men det är mest en styrelsefråga. Det är styrelsen som har föreslagit den utdelningen. Men jag kan för vår del säga att jo, vi ser ganska positivt för 2023. Vi har noggrann, massor av uncertainty. Men vi kan redan se att det inte är så pressat omgående prisökning för raw material. Vår första produkt är dropparna. Vi köper väldigt mycket olja. I Q3, Q4, då var det väldigt jobbigt och svårt att hitta olja, och priset gick upp. Men nu det gick ner. Så kostnadmässigt, jag tror att vi kommer att kunna hantera det på en bra sätt. Och sen demand från konsumenterna här. Och sen den trenden att fokusera på Elsa, det här to stay. Så jag är ganska positiv här för 2023.
Men just den här osäkerheten som du nämner, vore det inte skönt att ha lite extra kassa då? Det är mycket som vi har förutspått som inte har slagit in.
Ja, men vi har en jättestor kassa redan. Så att det är mest att använda det, och det har vi för plan också, att använda det och kolla på ytterligare förvärv. Men vi har väldigt starkt finansiella läget, så det är ganska skönt för oss. Vi har en bra bas för att gå igenom eventuell en större storm under 23.
Isabel, får du betalt i svenska kronor? Första frågan. Vad tycker du om att den svenska kronan är så svag? Hur påverkar det bolaget? Vad tycker du om det mer principiellt?
Ja, men det har varit en fördel hittills för oss eftersom vi är så exposed in US. Så valuta har varit en fördel för Biogeia. Så vi kan inte riktigt klaga på det.
Jag tolkar det som att du är fransyska ursprungsmässigt. Har du några tankar kring ett euromedlemskap? Skulle Sverige må bra av att gå med i euron? Skulle Biogeia påverkas?
Jag kan prata för min egen del. Jag tycker det skulle vara fantastiskt. Det är ju hela tiden sagt och jag förstod inte varför svenskarna röstade emot. Men det är en väldigt infekterad debatten. För Biogeia egentligen, som sagt, vi är väldigt exponerade till US, lite grann till euro. Det har varit en fördel. Jag vet inte hur verkligen det skulle påverka Biogeia.
Men spännande att ha dig med i alla fall. Stort tack för den här diskussionen. Roligt att vi kunde lägga ut texten lite grann. Isabelle Ducellier förstås på Biogeia som fick ett ganska svalt mottagande på börsen på den här rapporten.
Ja, har ju gått bra tidigare men är ner 1%, så det är inte någon katastrof så. Det finns större nedgångar idag men det har väl att göra tycker jag med den här organiska och minskade tillväxten helt enkelt som påverkar lite grann.
Hörrni, vad säger ni? Gabbe har lovat bygg. Vad sägs om att vi ska ta en liten recap om vad som har sagts här under morgonen? Först, Skanska levererade överraskande bra rörelseresultat. Byggbolaget Peab föreslog en lägre utdelning än väntat, lägre än för 2021. Orderingången i kvartalet var också lägre än vad analytikerna hade räknat med.
Jag tycker att det är precis som du säger, det är ett stabilt helårsresultat och vi ska komma ihåg att det har vi presterat i en väldigt utmanande tid. Jag tycker att vi tar med oss in i 2023 en hög nivå på vår orderstock. Vi har fortsatt att ha en hög orderingång under hela året, även fast vi fick ett något lägre då, orderinflöde under fjärde kvartalet. Och jag tycker också att vi har en stark finansiell ställning. Så att, jag tycker att det var ett stabilt resultat som vi presterade.
Ska vi försöka summera lite här? Hur mår byggindustrin egentligen? Vi har pratat om att det är starkt i USA, det är mycket svagare här i Europa, lite lägre utdelningar om man jämför med JM. Vad tar du fasta på, Fredrik?
Ja, men balansräkningarna i Skanska och Peab, de behöver man absolut inte vara orolig för. De är extremt starka båda två. Och det var som Buffe var inne på, det är kanske JM som sticker ut att de delar ut så mycket, lite intressant i sig. Nej, men sen är det ju jättetydligt att det som mörkas just nu i svensk bostadsmarknad. Det är svårt att sätta igång projekt. Men både Peab och Skanska flaggar för att vi tittar på att starta nya projekt. Skanska kanske framförallt inom kommersiell utveckling. Men Peab var ändå inne på det, att vi tar det månad för månad. Liksom, men det är ju snarare kanske att starta lite nya projekt när det finns möjligheter till det. Men det är uppenbart att Skanska med sin USA-exponering har betydligt bättre exponering just nu än vad Peab har. Mm.
Men jag tycker också att det är spännande det här med materialkostnader har ju varit otroligt tufft för dem och det har varit svårt att kompensera för. Där ser vi att materialpriserna nu börjar komma ner lite. Jag tyckte det var spännande det du var inne på, att man kanske då pausar projekt lite för att det ska bli ännu billigare. Hur ser du på liksom, de möjligheterna man har att planera lite bättre framöver?
Ja, men jag tror att det var ju när inflationen var hög, när de drabbades framförallt efter kriget, när det blev sån step up och svårt att få tag på stål etc. Det har ju, har vi hört, normaliserats mer och mer. Så jag tror att definitivt om du startar ett projekt i höst jämfört med att starta det idag så kommer det vara betydligt billigare. Så att vi kommer ju ha, kostnadsinflationen kommer komma ner ordentligt i den här industrin. Vilket skulle kunna leda till att de har möjlighet att starta lite mer projekt andra halvåret kanske. Mm.
För att fråga, Peab är ner tvåsiffrigt, rasar över 11%. Skanska har ju under hela den här tiden klarat sig lite bättre på börsen än Peab, är ner 2%, så aningen mer än marknaden i stort. Hur tolkar du det här, Uffe?
Skanskas rapport var bra och en bättre börsdag hade kunnat stiga lite grann nu. Så 2% är liksom inte så farligt. Peab är ju värre med 12% och det är ju dels orderingången jämfört med Skanska som redovisar liksom en riktigt bra orderingång, klart högre än omsättningen och högre än förväntan, så kommer ju då Peab in på 10 miljarder mot 14. Och sen så är det ändå kassaflödet som det är ju liksom negativt när det flödar ut kapital fjärde kvartalet här då som normalt kanske ska vara starkt och skuldsättningen räknas som netto skulle gå från 3 till 7 miljarder ett år här. Så det är klart att det börjar ju ändå marknaden fundera på. Plus att jag tyckte att Jesper Göransson på B var mer ska vi säga dämpad än vad Skanska var i vår intervju här. Och det beror ju på att han är i Sverige och att man vill ju se att räntorna planar ut så folk vet vad de har för liksom budget att hålla sig till innan man börjar köpa bostäder. Den kommersiella delen går ju då lite bättre.
Kan vi stanna inom bygg och nämna Bergman Beving som kommer rapport. Vi har pratat med dem tidigare i morse. Lifco också bland konglomeraten har rapporterat. Kort reflektion, Fredrik, du får börja.
Nej, men det var väl tydligt på Bergman Beving att industridelen gick bättre än byggdelen. Var väl ganska optimistisk och har ju höga mål framåt och dubbla resultatet. Lifco var ju en bättre rapport än väntat. Väldigt stabilt och har väl också en större tyngdpunkt på inte huvudtyngdpunkten på bygg just. Så att det var väl helt okej.
Ja, Bergman & Beving är faktiskt dagens rapportvinnare här och de förbättrar marginalen och är så att säga inte så upptrissade heller. P13-14 så där jämfört med mycket annat på börsen som är 20. Och det är nog det som driver upp den då för att det var en bra vinstökning där. Lifco kom med bra siffror tyckte jag, men den har ju dels är ju den högre värderade utgångsläget, sen har ju den ändå dragit den 25-30% här egentligen på ett par månader. Det är klart att då blir det lite svårt att liksom stiga ännu mer än sån här negativ börsdag dessutom.
Ja, nu, det kom lite nyheter från Avanza också, Ulf. Berätta om det.
Just det. Det kom månadsstatistik. Det är ju början av månaden här och då vände man. Man hade ett nettoutflöde i december tror jag på 0,5 miljard och nu kom man in, om jag såg siffran rätt, på 4 miljarder i nettoinflöde från kunderna in i Avanza-systemet. Och det är ju intressant för det är ganska, tittar man på fjolårets börsutveckling så var det utflöden, alltså globalt då fram till halvårsskiftet så vände det och så fick vi en bra börs där ett tag. Och det, jag tror att vi hade lite svag december var att folk sålde av och att vi har en bra januari har fått folk på gott humör, alltså en bra januari på börsen fått folk på gott humör och sätta in mer pengar i sina sparformer då. Så det är positivt för Avanza. De har ju haft faktiskt lite sämre flöden in än vad Nordnet har haft här senaste året egentligen.
Vill du tillägga något där, Fredrik?
Nej, men jag kan bara understryka att vi har positiva inflöden i våra fonder så att det känns ju som att konsumenten kanske har klarat av energikrisen och ställt sig in på att det blir högre räntor. Så att man har lite, jag tror man har hållit i sitt kassaflöde så gott man kan, men nu kanske man känner sig lite mer trygg och eventuellt börja investera lite mer.
Titta lite mer på Börsmorgon kanske, Nicke.
Ja, det är inte lika bra humör på börsen idag i alla fall. Om vi ser till Stockholmsbörsen så surnar den till ytterligare. Vi har ju gårdagens rapportvinnare Kinnevik i botten. Sint som vi har varit inne på fortsätter nästan falla fritt. Emily, kan du ta oss igenom hur det utvecklar sig på Stockholmsbörsen?
Jo, men Ulf sa ju att det var en sur börsdag. Det får man minst lov att säga att det är. Inte för att just på indexnivå är så jättestora rörelser. Storbolagsindexen är ner knappt 1%. Men det bara tilltar i rasen här, förutom Bergman och Beving som ni nämnde, som blir dagens rapportvinnare. Det var ju positiva reaktioner när det var här klockan 9. Men nu är de i princip helt utraderade över hela brädet. Assa Abloy då, som kom en jättestark rapport om man ser i årstakt. Men det var i linje med förväntad högre utdelning. Är ändå ner 1%. Som börsen. Sinta som ju verkligen faller handlöst efter den här vinstvarningen är ner nu alltså 40%. På ett års sikt så är det nästan 80%. Som ni nämnde tidigare, vi har sökt bolaget men de är i ett tyst period och vill därför inte prata mer förrän bokslutet kommer om en eller en och en halv vecka där någonting. Men det är en enormt stark reaktion på börsen som alltså nu summerar nedgången till året på sådana här 40% också. Men det är liksom vad vi kan se till och med bara idag. Alltså en jättestark reaktion. Skanska annars, vet inte om det är så att Peab drar med dem lite i fallet. För där var det ju svagt positivt till lite oförändrat när vi var här klockan 9. Nu istället är Skanska ner 3,5%. Kanske har framkommit någon mer information. Det har inte jag koll på just nu. Peab då alltså ner 11% som du sa, Nike. Biogaia annars som alltså växte, men visst, kanske inte delade ut lika mycket sett till totalen eftersom att man inte gjorde någon extra utdelning. Men växte och vd var väldigt entusiastisk över hur det går i verksamheten, ännu ner 2%. BioArctic ökar i och för sig rörelseförlusten, men vi vet också att det kommer komma med deras kommersiella satsning på lecanemab och har gått urstarkt på 12 månaders sikt, alltså upp 160%, är ner sådär 3% idag. Inte jätteförvånande i sådana här typer av bolag. Bergman & Beving är alltså det enda rapporterande bolaget som stiger, upp 4,5%. Adnode istället, som också hade en stark utveckling i fjärde kvartalet, ner 4%. Electrolux har inte rapporterat, utan de har istället fått väldigt mycket sänkta riktkurser och de handlas ner sådär 2,5%, är på 130 kronor, lägsta riktkursen från DNB, förlåt, från från JP Morgan är på 100 kronor, så finns mer nedsida eftersom att den handlas på 130 kronor idag om man går på JP Morgans spår. SSAB har också fått sänkt reklamation till behåll, den är ner 2%. Alfa Laval har sänkt till behåll, den är ner 3%. Bonava har sänkts också till behåll, eller Market Perform, den är ner 5%. Evolution rör sig inte jättemycket, den är lite mindre än börsen, men det är dagens näst mest omsatta aktie ändå, och den är alltså ner 0,7. Volvo är dagens mest omsatta aktie, den är ner 2%, antingen på nyheten om att finanschefen lämnar eller att orderingången i USA inte var lika stark som föregående månad, eller kanske för att den har stigit 11% sedan årsskiftet. Oavsett så bestraffas den hårdare än på indexnivå i alla fall. Och i index, storbolagsindex åtminstone, då är det små rörelser på uppsidan. De här staplarna kan se ganska stora ut, men de är bara upp mot en sån här 0,5%. AstraZeneca är topp och sen är det storbankerna som följer. I botten istället Kinnevik ner 7,5%. Men de rusade ju sådär tvåsiffrigt, 14-17% vad det var under gårdagen på sin rapport. Så det kan vara en enkel rekyl ner. SBB rusade också igår ner sådär 3,5%, alltså näst mest i storbolagsindex. Och sen är det Alfa Laval, Electrolux och Getinge. Det väntar ju den amerikanska sysselsättningsstatistiken i eftermiddag, någonting som marknaden kan både få eufori och frossa av. Och det var ju verkligen eufori under gårdagen i USA. Då var väl Nasdaq upp sådär en 2-3%. Nu säger istället terminen att det kommer bli rekyl ner med lika mycket, alltså ungefär 2% i eftermiddag. Och S&P ser ut att kunna öppna ner sådär 1%. Men det beror väldigt mycket på hur den där statistiken kommer in såklart. Men det som självklart sticker ut mest, det är att det är så blodigt över hela brädet. Peab då minus 11%, men Sint alltså minus 40%. Börsen lite mildare, minus 1.
Och så är det 9 grader kallt i Stockholm också, minus 11 när jag cyklade till jobbet. Nej, det var Nike som cyklade, jag tog bussen. Generellt då, kanske inte, vädret är inte oviktigt, för det kan ju påverka gaspriser som kan påverka inflationen. Men om vi håller oss till börsen.
Nej, men det var ju, igår var det solsken och idag ser det lite mer regnigt ut. Och en generell kommentar alltså, som hände häromdagen, det var ju mycket det här med att vi gick över 4100 på S&P. Då var alla tekniska indikatorer, alla världens tekniska analytiker blev då positiva. Och nu får vi se om det liksom håller i, om vi lyckas hålla oss över den nivån. Det är väl där vi är nu faktiskt. Och idag så blir det lite test igen.
Hur viktig blir då ADP i, eller NFP ska jag säga, non-farm payrolls i eftermiddag? Alltså jag tänker den här avkylningen på arbetsmarknaden som vi bara går och väntar på att den lite mer ska frysa till is. Jag tänker att det också finns en stor risk, alltså att bågen är väldigt spännande.
Ja och nej, så här, alltså, vad heter han? Powell pratade ju om disinflation i sitt tal ganska många gånger liksom. Och vi har sett en hel del indikationer på att arbetsmarknaden i USA håller på att lugna ner sig. Så att, jag tror att om man tittar på räntemarknaden så, jag menar, långräntorna går fortfarande ner idag. I Sverige är den på 1,80 igen. Jag menar, om du relaterar till Skanska innan och de fastighet, om den fastigheten gillar 6-7%, om tioåringen är 1,80, då kommer det startas nya projekt. För att det är en ganska låg nivå. Så det handlar ju om att aktiemarknaden och räntemarknaden, vilken nivå på räntan ska vi liksom normalisera oss på då? Och liksom, i gårdagen då var det ju liksom väldigt eufori att liksom fall 30 punkter i England till exempel. Så att vi får väl se vad vi ska prisa in framåt. Och då är det ju så här att liksom, vinsterna kommer falla. Men multiplarna kan komma upp då lite grann för att räntan kommer ner. Det är väl där vi var igår.
Mm. Kan vi inte prata lite känslor? Vi pratar så mycket siffror och numerär i det här programmet. Men det kan inte vara superkul att som förvaltare se PA sjunka så mycket. Hur känns det?
Nej, men det är alltid jobbigt. Jag lider ju med andelsägarna. Jag är ju stor andelsägare själv i fonden. Men sen, vi är ju väldigt långsiktiga. Så att över tid så gäller det att det är ett maraton. Och det är ju alltid lite mörkast, som mörkast innan det ljusnar. Och vad gäller räntor och bostäder och där, vi är väl där just nu då. Så vi får väl ha lite förtröstan.
Mm. Jag noterade att amerikanska boräntor tickade under 5% för första gången på länge igår. Och en del signaler från USA har ju varit ganska hoppingivande ifrån byggsektorn. Så allt är inte tandagnisslan som jag brukar säga. Ska vi runda av med ett par case?
Ja, kan vi göra.
Securitas känns väl konjunktur robust och mer och mer älskat på senare tid.
Ja, men det är ju ett digitaliseringscase kan man säga. Där 30% efter sitt förvärv av Stanley, 30% är IT. Medan mer än 50% av vinsten är liksom kameror och digitalisering. Och med det här, när de går samman då, så får de ett väldigt starkt erbjudande gentemot konkurrenterna som kanske inte har båda. Så att vi tror väl att Securitas har ett par år framför sig så det kan se lite bättre ut.
Samtidigt, gått lite bättre än börsen i stort. Hur ser du på värderingen idag?
Ja, värderingen,
du pratar om maraton.
Det här är väl ett bolag som, det har inte gått speciellt bra tyvärr sista åren. Och det här nyemissionen de gjorde för att köpa Stanley, det var väl har pressat kursen. Så att värderingen är ganska låg och det som Gabbe var inne på att det borde vara ganska okonjunkturellt då. Så att jag tycker väl det är liksom en risk reward som är ganska god i den här aktien om man tittar framåt.
Du snackade om digitalisering också. Jag vill nämna kort att Kristina Stenbeck lämnar Spotifys styrelse. Långsökt koppling till, men det är ett digitalt bolag. Digitalt är också Hexatronic som har varit en riktig vinnare i år. Mm. Så pass mycket att man ska börja ta hem lite vinst?
Inte riktig vinnare i år. I år har det varit
förlorare.
Men däremot många år tidigare har det varit det. Och det är ju en aktie som jag har varit investerad i länge som jag gillar. Och tittar man nu har man egentligen fått en chans att komma in i den här aktien. För det finns lite oro, det har varit några händelser som man är oroliga för. Men det är fortfarande penetrationscaset att vi har ju 80% homes passed i Sverige. I USA ligger de på 25%, i Tyskland och England ligger de 5-6%. Så slutmarknaden här, och det här är då, USA är den största marknaden för Hexatronic nu. Tyskland och England är stora och växer. Jag tror ju att det här bolaget kommer fortsätta växa väldigt länge, både organiskt kanske 25% eller något sånt i år. Och sen så uppe på det med förvärv, och det finns en fortsatt ganska lång resa kvar då. Så det här, jag tycker det är ett bolag som extremt bra management, välskött, bra slutmarknad. Och nu får man en chans att komma in i aktien igen faktiskt när det har börjat året väldigt svagt på grund av att det var en av förra årets vinnare.
Men ser du att liksom, några risker här framöver med Hexatronic?
Det finns ju alltid risker med allt. Men i det här fallet så är det ju slutmarknaden då, framförallt i USA men även Tyskland och England, är väldigt starka. Och Hexatronic levererar ju då system för fibermarknaden. Och jag menar, ja, vi i Sverige är ju bortskämda med att ha fiber överallt. Så ser det inte ut runt om i världen då. Men nu försöker omvärlden komma i kapp då. Och det här är en trend som Hexatronic kommer rida på.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Det är många år tror jag.
Vi på Börsmorgon ska också rida vidare. Nu när jag börjar blanda ihop kursgraferna och utvecklingen så är det väl dags att sätta punkt, tänker jag. Men Vi på DTV sätter inte punkt. Vi har ju som jag sagt Assa Abloy klockan 10.40 och en hel del annat kul i framtiden också att se fram emot, Nicke.
Ja, men verkligen. Innan vi tar helg, förhoppningsvis innan ni gör det också. Börskoll klockan 2, viktig arbetsmarknadsstatistik som vi har pratat om här i programmet. 2:30 kommer non-farm payrolls, viktigt för Fed. Kommer arbetsmarknaden fortsätta svalna av prognoserna och marknaden tror det. Vid 2:30 får vi svaret och Gabriel, ska vi önska trevlig helg?
Tycker jag verkligen. Kallt, åk skidor, njut av den vackra naturen, njut av Fredrik Skoglund som säkert kommer tillbaka snart. Gabriel Mellqvist, Nicke Mekibes och Fredrik Tillika Ulf Pettersson som var med oss tidigare och alla börsvärderare som har medverkat. Tacka för oss. Lycka till återstoden av dagen och njut av helgen när den kommer. Vi ses igen på måndag.